igång med ett nytt avsnitt av Geekpodden som idag är med mig, Peter Tigge och...
Florian Lindborg.
Och innan vi tar oss an veckans delikata ämne så ska vi stämpla in med lite gött kött. Så vad har du haft för dig det senaste, Flo?
Ja, när man har barn så blir det ju ett nyförlöst barn så att säga. Så har man ju väldigt lite utrymme att gå ut på bio och såna grejer. Men jag har faktiskt pressat väldigt mycket film. Väldigt, väldigt mycket film. För just nu sover min son väldigt bra och det försöker jag utnyttja maximalt. Så en film vi har sett ihop, även om han sov, det var den ryska Stalker. Science fiction-filmen av Andrei Tarkovsky som jag alltid velat se. Men den har legat inplastad i min DVD-hylla i flera år.
Och levde den upp till den här förväntningarna när du väl bröt plasten där då?
Ja, alltså verkligen. Jag förstår varför Christopher Nolan och de här uppskattar den här filmen. Har du sett den, Peter?
Nej, jag har bara hört talas om den lite. Vill du berätta lite vad den handlar om?
Ja, gärna, gärna. Den utspelar sig ju i framtiden. Kosmonauterna, det vill säga motsvarande till astronauter, fast i Ryssland, åker runt i rymden för att liksom, ja, hitta eventuella bobara planeter. Och de hittar en planet som heter Solaris. Och den här planeten är en vattenplanet. Men det är någonting som är skumt med den här planeten. Många av dem som kom till den här planeten första gången för att liksom utforska den drog därifrån för att de kände sig inte helt bekväma kring den här planeten. Någonting är fel och därför skickar man en psykolog dit. Och när den här psykologen kommer dit så är det endast tre personer kvar. En har precis tagit sitt liv och sen är det två stycken kvar. Och det som händer på den här planeten, det spoilar inte det utan det är liksom det hela filmen bygger på. Det är att alla ens minnen blir verklig materia. Och i det här fallet, psykologen då som är vår huvudperson, hans fru dog för 10 år sedan. Men nu är hon äntligen där. Och för han betyder det ju allt, så hans fru är med honom där. Och de konverserar och han är ju så himla glad att vara där. Och de här andra personerna som är liksom på den här stationen säger det, var försiktig nu, det här är ju inte verkligt. Och då brottas man lite om frågorna, men bara för att det inte är verkligt hemma på jorden så kanske det ändå kan vara verkligt här. Vem är vi att bekräfta vad som är rätt eller inte och på riktigt eller inte? Och den har massa sådana intressanta takes på det. Sen finns det också en liten delikat men lite obehaglig premiss kring det till varför hon dog för 10 år sedan. Det kanske fanns en anledning till det och de här minnena han har skapat av sin fru, på något sätt lever den här sorgsna kvinnan kvar. Och kan man använda det ordet, kanske ni förstår att hon dog på ett sätt som kanske inte var riktigt det vanliga sättet. Och det gör ju också att det blir en bristfällig liksom kommunikation mellan dem på planeten, även om han är så glad att ha kvar sin kvinna igen. Den är svår på det sättet. Den är väldigt rysk, den är väldigt långsam. Den är väldigt, väldigt, väldigt djup. Men det är också en väldigt fräck film. Jag satt ofta och imponerades av den. Jag själv skulle aldrig kunna skriva så långsamt och så vackert. Så att det är hands down. 4 av 5 faktiskt, än idag.
Ja, vad kul. Den har filmatiserats i Hollywood också, eller? Har du sett även den? Och hur står de sig emot varandra, tycker du?
Jag tycker, nu låter man ju så fy, jag skulle hata mig själv om jag lyssnar på mig själv nu, men nej, här har ju Hollywood gjort det väldigt hollywoodiskt med George Clooney i huvudrollen och Steven Soderbergh gör en ny version av det. Det är mycket kortare, det är allting går väldigt mycket snabbare. Den är plattare och jag känner mig så vidrig som säger det, men det är sanningen alltså. Den ryska tunga rollen är väldigt, väldigt mycket bättre. Sen är det ändå, alltså, gillar man science fiction så är det väl klart värt att se Solaris från 2002 med George Clooney i huvudrollen, men Tarkovskis är någonting annat. Men ändå vill jag liksom inte rekommendera den här filmen såvida du inte verkligen gillar långsamma ryska sci-fi-filmer, och det tror jag inte jättemånga människor gör.
Nej, just det. Jag kommer att tänka på det du sa, att du har haft mycket tid på dig att se filmer. Det var ju en regissör som gick ut nu med att han ser 1000 filmer om året. Och då, vem tänker jag på då?
Du tänker på Guillermo del Toro. Och grejen är den, när jag såg det så tänkte jag på när jag satt och skröt i den här podden framför Josef Fares, att jag såg 102 biofilmer på ett år. Och då tänkte jag, jag är ju inte ens i närheten. Den här gubben har alltså 10 gånger så mycket film som jag, och jag tycker jag ser jättemycket film. Men å andra sidan, är man så svinrik som de här gubbarna är. Man har ingenting att göra på dagarna förutom att kolla film och göra film då som Guillermo del Toro gör. Det hade ju varit det ultimata. Det är ju det perfekta livet. Så när jag såg det, jag blev ju bara avundsjuk. Alltså så här, ja, man kanske gjort en 150 golfer under ett år, men 1000 filmer, det bräcker ju allt.
Men jag tänker också att det är prioriteringar, för alltså man får ju de här då, ja men idag har du haft så många timmars skärmtid på mobilen. Jag kan tänka mig att han kan, rimligtvis så har han ju tagit bort då sociala medier, de grejerna, och så ja, så lägger han tiden på att kolla på film kanske, alltså verkligen prioritera det. Så det är ju inte omöjligt att få till de här filmerna. Och sen kan det ju också vara så att, ja men lördagar, söndagar, då kanske han plöjer fler filmer, ja, då och sen så jobbar han 8 timmar per dag eller vad det kan vara, och sen kan det också säkert vara perioder, ja men perioder som han filmar mer intensivt, ja men då kanske inte blir så många filmer, och sen så är han ledig emellan. Så omöjligt är det ju inte, om man då också har så mycket pengar så att man slipper det här med att städa och laga mat och allt sånt annat.
Ja men så är det ju, så är det ju. Sen jobbar jag ju med sociala medier, så att jag kommer ju aldrig någonsin kunna bli av med det, men jag vet att Christopher Nolan, han har ju inte ens en mobiltelefon. Det är ju att steget ännu längre i att liksom vara bortkopplad från allting. Det hade ju varit väldigt skönt på många sätt, kan jag tänka mig, och också ge utrymme för det kreativa. Jag vet att Stephen King, jag har ju nämnt det tidigare i den här podden, men han som är så superrik och skrivit, jag vet inte, säkert 100 böcker, han sitter ju alltid och skriver framför sitt skrivbord och en tom vit vägg, inga fönster, ingenting. Han vill ju bara ha sin egna hjärna att jobba med, han vill inte ha några distractions. Och har du en kreativ hjärna då, så är det klart att det blir väldigt unikt. Och samma kan man ju säga om Guillermo del Toro. Även om han verkar se sjukt mycket film, nästan allting han gör är ju helt unikt, för att han tänker säkert, jag vill göra någonting som ingen annan har gjort, och det har han ju verkligen lyckats med under sin karriär.
Ja, man måste ju få mycket inspiration också där. Och samtidigt som man måste komma över och se ganska mycket dålig film också antagligen, men det är klart, han kanske plockar någonting från det också. Men själv så har jag varit igång och spelat brädspel, vilket jag har sett fram emot, och fått Great Western Trail 3 gånger till bordet med min spelgrupps gäng där, så, som bland annat Florians pappa gör mig. Great Western Trail, det är inget nytt spel, men jag har inte fått det till bordet innan utifrån nu. Det handlar om att man driver boskap då, man köper in kor i Vilda Västern, och så går man en runda runt på spelplanen, och så, sen så får man pengar för att man säljer de här korna, och sen så kan man också satsa på att bygga saker, eller man kan försöka att driva fram ett tåg. Så det finns lite olika vägar att få poäng till här. Och det har gett mer smak där. Så jag har spelat det 3 gånger då med mina vänner där. Första gången så gick det väldigt bra, allt gick min väg, det flöt på bra med mina turer, jag fick in pengar och så vidare, och lyckades då vinna. Och sen har det bara gått sämre och sämre de andra gångerna, och det är väl att de andra har knappat in, och också att jag tror jag har satsat för mycket på ett sätt då, för det är en väldig fördel med spelet att det är balanserat. För ofta i många spel så är det ju så att, ja men lägger du all tid och resurser på det här, då kommer du vinna liksom. Men här kan man nog vinna på flera olika sätt egentligen då. Och då har jag nog låst fast mig vid det sättet som jag vann på första gången. Och sedan så har jag haft lite otur att jag kommit, de andra har köpt upp de här cowboyarna som gör det billigare att köpa boskap till exempel. Så med facit i hand så skulle jag kanske tänkt om med strategi och satsat på något helt annat. Men det är kul när det ger mer smak det här.
Jag vet ju att min farsa var ju väldigt mallig när jag träffade han nu senast, och sa att det var väldigt skönt att Peter inte var lika bra på det som innan. För att som jag förstod det så hade ni väldigt många spel att välja bland, men just det här spelet du nämner nu är någonting som alla känner de blir bättre och bättre på, och det gör att de ändå värjer det varje spelkväll fast ni har ett så stort bibliotek av spel. För de känner att nu börjar det hända grejer, det blir nästan som ett beroende det här spelet.
Ja, ja, men egentligen så kanske det inte är att jag har blivit sämre, utan att de har blivit bättre, precis som du är inne, att de har nog steppat upp lite. Och jag kanske haft otur också, jag vet inte. Men det, sen så det är ju alltid kul om man vinner, men det viktiga tycker jag ändå, det är ju såklart att man har kul tillsammans och sådär, men också att man känner att man får ut ja, men att spelet går sin väg, och det är det som irriterar och skaver lite här, att fasen, det har blivit hackigt. Nej, men nu får jag inte till de sakerna som jag vill. Jag vill ju bygga upp liksom en motor där och liksom så, och då helt plötsligt så sen är det slut och så. Ja, vad ser du mer fram emot? Vi är ju i början på året här, 2026 är ju fortfarande i sin linda. Vad ser du fram emot i framöver, Florian?
Alltså det är så mycket filmer och grejer som kommer, det kommer ju GTA 6 förhoppningsvis. Jag följer ju den här Fallout TV-serien nu på Amazon Prime. Jag är ju sånt Fallout fanboy, så jag sitter ju liksom med öppen mun och liksom allting. Åh, kolla där. Anna bara, kolla vad? Ja, men det är ju en Deathclaw, det är ju Sugar Bombs, det är ju Nuka Coola. Och Anna bara, va? Men det är ju för att om man inte spelar tv-spel, det säger ju ingenting. Och det är ju prat om att när den här tv-serien nu är över så ska de shadowdroppa, det vill säga att man ska bara släppa eventuellt Fallout 3 eller Fallout New Vegas i uppdaterade, upphiffade versioner. Så jag är taggad på något som jag kanske inte ens vet kommer ske, utan klassiska internetrykten, och det kan ju alltid vara farligt. Men jag är generellt så taggad på livet. Fan, det är ju början av året, allting är härligt. Själv då, Peter?
Ja, men jag ser också med tillförlit här på 2026 nu. Vi kommer ju prata mer om det i filmvåren också, filmerna som vi kommer se fram emot där. Men jag tycker att nu håller vi inte mer på det här, utan nu ger vi oss in på veckans ämne.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
Och idag har vi ju det angenämna nöjet att få grotta ner oss i skrivande och böcker i allmänhet, och din debutroman, Florian, Nordens Golf and Country Club i synnerhet. Vilket jag antar blir världspremiär beträffande mediasnack om den här boken, stämmer det?
Ja, det blir det verkligen. Det är väl nog enda podden man kommer sitta och prata om det här. Det känns ju väldigt stort.
Säg inte det. Vi skriver historia idag alltså. Tror du att det kommer bli fler böcker framöver?
Alltså saken är ju den att jag har ju skrivit 3 stycken filmmanus, och Nordens Golf and Country Club är ett filmmanus som jag efter väldigt mycket om och men kände jag behövde göra om till en bok, för att ingen skulle ju ta den här filmmanuset och lägga 30 miljoner på det, men kanske kan man göra en bok av det, och ja, uppenbarligen gick ju det, så därav har jag ju 2 filmmanus till som jag kanske, om jag en dag får möjlighet, kommer göra om till böcker, och det kan bli så, jag ska aldrig säga nej.
Jag tycker ändå att blir den här boken en succé, så har du ju det i bakfickan och drar fram för att försöka finansiera det till en film. Den skulle ju göra sig mycket bra som film, skulle jag säga, för när man läser den så ser man ju de här scenerna framför sig. Så vi ska aldrig säga aldrig, va? Det kanske blir en film utav det någon gång, eller?
Alltså, jag ska ju inte ljuga med att det är målet. Jag älskar ju film otroligt mycket. Det är ju en av mina absoluta liksom favoriter när det gäller kultur som form. Men jag har ju en del liksom favoritförfattare, och jag kanske läser 2-3 böcker per år. Så jag är ingen stor bokläsare, långt ifrån. Och sen är jag också en sån, likt filmer, ofta läser jag om böcker som jag redan läst, vilket också är dumt, för då tappar man ju alla de här, ja, nya böckerna man bör läsa. Så det är svårt, men det är klart, grejer. Jag vill verkligen att det ska bli en film.
Ja, just det. Ja, vi har svårt att hålla oss från filmsnacket här, men vi ska ju ändå, det är ju böcker vi ska försöka hålla oss till idag. Och om vi går tillbaka till det, har du några influenser från bokvärlden? Du pratade om att du läser ett par böcker varje dag. Om vi ska gå
varje år.
Inte varje dag, ja, det hade varit seriöst. Nej, men varje år.
Det är kul du säger det. Jag har en god vän till mig, Erik Pettersson, barndomsvän. Hans morsa la upp på Facebook nu. Hon är bibliotekarie, underbar, Kiki heter hon. Hon har jobbat som bibliotekarie jättemånga år, och så la hon upp hur många böcker hon hade läst under 2025. Hon hade alltså läst 139 böcker. Och då kände jag bara, wow, det där är ju helt enastående coolt. Så det går ju nästan att läsa en av dem, nästan.
Ja, men det är ju prioriteringar som jag har sagt. Va? Och också klart, ju mer man läser, ju snabbare blir man också, så där kanske. Men om vi går tillbaka, liksom, har du haft några favoritförfattare, några favoritböcker förr och nu under din uppväxt och nu så?
Oh, ja, många. Alltså, om man går tillbaks när jag började läsa böcker. Jag kommer ihåg när jag i högstadiet gick in och hittade Bram Stokers Dracula. Och ja, mamma har ju alltid haft ganska så här coola, flippade böcker hemma. Och hon har alltid pratat mycket om Dracula. Liksom, så jag har alltid liksom uppväxt med han och myten om han och allt det där. Och då tänkte jag, ja, men jag måste läsa någon jäkla bok. För vi var tvungna att läsa någon bok i högstadiet. Och då tog jag den. Jag läste den 5 gånger på 1 år. Jag blev helt besatt av Bram Stokers Dracula. Så den boken har ju någonstans liksom varit det som kickade igång allt. Men det är ju det enda jag läste. Man. Jag vet inte ens om Bram Stoker har skrivit någon mer bok. Jag har faktiskt ingen aning om det. Jag vet att han jobbar i teaterluckan där på något ställe eller i London när han inte skrev sin bok då. Men ju äldre jag blivit, från 18 uppåt, så har jag ju haft 2 stycken författare som verkligen har varit med mig väldigt mycket, och det är Hunter S. Thompson. Jag älskar ju flippade LSD-syraktiga karaktärer som bara tar droger. Jag tycker det är jätteintressant att läsa om, och Hunter S. Thompsons Fear and Loathing i Las Vegas är ju bland det roligaste jag läst. Och det är också en bok jag återkommer till ofta, och även hans debutroman Romträsket tycker jag är jättemysig. Det handlar ju om när han var en ung journalist i Puerto Rico, och återigen är det liksom bara alkoholen som ligger i fokus, men han är så väl, alltså han skriver så fint på något sätt, fast det är så mycket misär kring det, så man mår ändå väldigt gott när man läser hans grejer. Och sen är det då Beatnik-författaren Charles Bukowski. Jag fick en bok av min kära barndomsvän Adde Colciago som heter Postverket, ja, runt början 20-årsåldern där. Och efter jag läste den vill jag bara bränna av allt Charles Bukowski har skrivit. Det är väldigt lättsamt språk, men du följer egentligen en misslyckad författare är ju grunden i vem han är. Och hans otroligt många liksom möten med kvinnor, och det är väldigt mycket möten med alkohol, och det är väldigt mycket misär, men det är också väldigt mycket glädje. Så just de är väl favoriter, om man säger så. Sen tycker jag Dennis Lehane är cool med Shutter Island och The Drop och Mystic River och alla de här. Så det är väl favoriterna givetvis. Själv då, Peter? Jag vill ju höra vad andra läser också.
Ja, lite lättsinnigare böcker kanske. Mer deckare. De här Agatha Christie-böckerna kommer jag ihåg att jag plöjde igenom som ung, och Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes, Håkan Esser, tycker jag, där är det mycket språket, han är ju gammal svenska lärare, just det akademiska språket, och att man liksom använder språket som ett verktyg, och man snappar upp nya uttryck och ord och sånt. Så, men jag läste ganska mycket innan jag fick barn. Sen så märkte jag blev så trött liksom efter att jag skaffade barn. Så då blev det att jag kom ur det där. För varje gång jag skulle läsa någonting så liksom somnade jag på kvällarna där. Och då blev det till slut att, nej, men då kollade jag på film istället. Det var lättare att hålla sig vaken till. Men mest deckare är det väl egentligen i bakgrunden. Sen så faktaböcker också, när jag har studerat, att man har läst historieböcker och sådana saker. Va?
Ja, men det känns som både du och jag har nördat ner så mycket så här film, kuriosa böcker och sånt. Sånt tycker ju både du och jag är väldigt roligt. Och när vi har våra typ så här 70, 80, 60 avsnitt, så har vi båda nördat ner oss i sådana, ja, men nästan facklitteraturböcker. Om liksom filmskapande och hur gamla liksom, ja, regissörer har tänkt och vilka det var deras förebilder och så vidare. Men en till bok som jag läst flera gånger som jag är totalt hänförd av, det är Do Androids Dream of Electric Sheep, det vill säga Blade Runner-boken av Philip K. Dick. Den tycker jag också är helt, alltså jag blir helt frälst när jag läser den, och då är ju filmen en av mina absoluta favoritfilmer också. Det är ganska fräckt när både boken och filmen är så perfekta i symbios. Återkommer till filmen då, fast vi inte skulle det, men ni vet hur det är i den här podden. Man kan aldrig hålla koll på oss.
Nej, så är det ju. Lustigt att du säger det, för särskilt i början av din bok, när jag läste den inför det här avsnittet, så då fick jag lite den här Blade Runner-känslan. Jag vet inte riktigt om det är var det kommer ifrån, men det var inget medvetet eller något sånt i din skrivprocess, eller?
Nej, det var det nog inte vad jag tänkte på. Jag, som sagt, jag nämnde lite tidigare att jag skrivit 3 filmmanus, och det sista jag skrev, det är verkligen Blade Runner-aktigt. Det är nästan ett jag skulle inte säga ett hommage, men jag hade den boken i bakhuvudet hela tiden när jag skrev den. Den här boken skrev jag typ bara på, jag skulle säga adrenalin, men jag var bara så otroligt taggad när jag skrev den här, så jag ibland svårt att veta var den kreativiteten kommer ifrån, för den här boken är skriven 2021. Vi sitter ju och spelar in det här 2026. Så det är ju liksom 5 år sedan. Så man kommer inte riktigt ihåg hela den liksom inspirationskällan. Även om jag vet att väldigt mycket av den här boken och liksom inspirationen började när jag och min bror satt hemma hos han. Och vi spelade tv-spel och vi drack Morgan Cola, bärs. Vi hade bara en helt ljuvlig dag. Och vi bägge har alltid liksom velat skriva mycket och varit så här ganska kreativa när vi pratar om olika liksom så här grejer man vill skapa och sånt. Men så rinner det ur sanden och så var det en trevlig kväll. Så tänker man inte mer på det. Men jag vet den här gången, så brorsan har en god whiteboard-tavla hemma och då skrev vi upp massa grejer. Och så kommer jag ihåg att jag skrev att jag skulle vilja skriva en bok där det börjar med att man hittar någons pungkulor i hålet på en golfbana. Liksom. Och därifrån vill jag att det bara ska liksom flippa ur. Och så då började jag liksom leka med den idén. Och sen varje dag efter det, när jag liksom faktiskt började skriva, så blev det nästan som en besatthet i att fan, det här kan man göra. Och så skrev jag upp mina anteckningar hur det bara skulle spinna vidare. Liksom. Jag hade ingen som helst färdig plan, utan det bara kom hela tiden. Och så var det så skönt, för när man satt hemma där i soffan och bara tänkte. Och jag promenerade väldigt mycket på den här tiden utan podcast och utan musik runt spiken, bara för att om man inte får in intryck i hjärnan, eller så tycker jag i alla fall att man tänker väldigt mycket mer, och det blev väldigt bra för liksom processen under boken och hitta på grejer.
Hur lång tid tog det ifrån det att du liksom fick idén då till de här punkkulorna i hålen, i hålet, det lät kanske konstigt, men till det att du hade skrivit liksom klart ditt första utkast utav det?
Nej, men det var ganska snabbt. Jag för mig att det här var i januari 2021, och jag nästan 100 på att jag började skriva i slutet av januari. Så det kan ha varit så att det här var en lördag liksom, och vi började skriva, eller jag började skriva på måndagen. Och jag skrev bara allt eftersom. Och sen blev det ju så här, nej, det här var inte bra, det här var, alltså du vet, man höll på bort och fram, för det är ju det värsta när du skriver böcker, eller när jag försökt skriva tidigare i livet, när man varit yngre, så har man kanske skrivit 2-3 sidor och så har man kommit hem och så har man gått tillbaka och bara, nej, det här var inte bra, jag skiter i det. Eller så kan man ha skrivit det och sen kan man ha känt nej, eller så kan man ha skrivit det och så tänker man, nej, men jag ska ta tag i det här, men så glömmer man av det för livet kommer emellan, och så går det 3 veckor och så tänker man, jag vet inte ens hur jag ska fortsätta det här. Det som var en fördel här var att jag skrev i princip varje dag i 2 månader, och det var nog ett väldigt, väldigt vinnande koncept. Och det gjorde ju också att boken, den försvann aldrig från mig. Och jag tror om man någonsin, om jag skulle, jag tror aldrig jag kommer skriva en bok igen, troligtvis. Men jag ska aldrig säga aldrig, men som sagt, man behöver nästan hålla igång det hela tiden. Man kan inte, eller jag är inte kapabel att skriva 2-3 sidor för att sen låta livet flyta i en månad för att sen fortsätta skriva. Jag har svårt att komma in i det jag, i takten liksom som man skriver i. Det känns som att det ett mönster bryts som jag inte kan komma tillbaka i.
Ja, men det låter ju klokt. Men vi kanske ska gå in lite till, eller lite djupare in i handlingen i boken här då. Hur skulle du beskriva att, eller vad den handlar om?
Ja, alltså, då kommer vi tillbaka till film här igen. Jag är så otroligt filmskadad i att när jag ser en trailer så kan jag sitta och bara, fan, nu vet man allting. Man ser den här trailern och man bara, men jag blir ju teasad om allt. Vad var det liksom, the suspense? Och därför tänkte jag att jag vill ju bara att liksom man ska hitta de här punkkulorna, och sen efter det blir det bara totalt vilt. Man har ingen aning vad som händer, och på baksidan av boken så är det ju verkligen det enda man får reda på, att en greenkeeper hittar det här och 2 politiska utredare. That's it. Och man vet att det är i Trollhättan, för det är väldigt viktigt för mig att alla tre filmmanus eller då, böcker jag har skrivit är ju i Trollhättan. Det är ett medvetet val för att jag vill, nu låter jag gör optimistisk här, men den här stan vill jag ha så hårt på kartan. Den är ju redan det, men jag vill göra ännu mer för den. Jag vill bara att Trollhättan ska liksom, alla ska känna till den här staden. Och jag tänker, ju mer konstiga och vilda berättelser som utspelar sig i Trollhättan, desto roligare blir det liksom.
Ja, just det. Och de här lokala platserna, vad har du för anknytning till dem? Eller om du plockar några så?
Ja, men på något sätt har man det till alla. Jag vet att nu finns ju inte O'Learys här längre i den här stan. Men det får ju någonstans bli BGS och Boston Grill och alla de här som någonstans har hängt ihop med O'Learys. Men i och med att jag har lagt så ohälsosamt mycket tid på att sitta och kolla fotboll och dricka öl på O'Learys, så är ju det en viktig del av att det måste vara med. Och det är just samma med golf i synnerhet, för att när jag skrev den här boken så var ju jag, det var en period i livet då jag var permitterad, det var ju covid, så någonstans är det också en covidbok. Jag hade väldigt mycket tid över, så 2020 gjorde jag 172 golfrunder, och golf blev ju en jättestor del av min vardag. Men det som också är så kul när man golfar så mycket och så mycket människor golfar, det är att man träffar så mycket andra människor. Och då blir det ganska roliga situationer. Jag vet inte om ni golfar eller inte ni som lyssnar, men säg att jag och Peter ska golfa på Onsjö golfklubb exempelvis. Då hamnar man med två stycken randoms, om man inte är fyra stycken, för man är max fyra i en boll som det heter då. Men säg att det är bara jag och Peter, då hamnar man med kanske med två stycken randoms, och då måste man ju vara med dem i fyra timmar, på gott och ont. Men då kan man ju stöta på väldigt mycket intressanta karaktärer, och det kan vara jättearga golfare, det kan vara härliga golfare, det kan vara flummiga golfare, det kan vara vad som helst. Och det gjorde väldigt mycket för kreativiteten att liksom vara på golfbanan så mycket. Så att därför är golfen så en viktig del av det här liksom. Så det är väldigt mycket hyllning till Koberg, Onsjö, Ekarna, så alla de golfklubbar man la så mycket tid på liksom. Så att de blir också en viktig del av det. Och sen är det ju såklart, man måste ju liksom ha med Berns pizzeria som var mitt första. Jag beskriver ju deras kebabsås som Guds saliv, och det är ju faktiskt för att det var mitt första jobb, var i praktik när jag gick i sjuan, var på Berns pizzeria, och Mr. Berns himself, hans riktiga namn är ju Monsef, han tog så otroligt väl hand om mig under de 2 veckorna. Jag började klockan 10, jag fick en pizza till frukost, sen satt jag och vek pizzakartonger, jag fick dricka hur mycket cola jag vill, och klockan 15.00 fick jag gå hem med en pizza. Så var det i 2 veckor. Sista dagen fick jag också 900 spänn, som på den tiden var ju så här: wow, I'm the king of the world. Och dessutom träffade jag en av mina absolut bästa vänner som råkade praktisera de 2 veckorna också där och då, och han gick på en skola i Uddevalla, så våra vägar hade aldrig korsat som det inte vore för Berns pizzeria. Så att det är också en hyllning till vissa platser här som jag älskar så mycket. Jag pratar om att jag gick mycket runt Spiken, därför är Spiken också en del som är med här, och lite andra grejer. Jag vill inte spoila liksom boken, men det finns väldigt mycket så här små saker som jag gärna vill ha med, och som för min familj fattar ju mycket så här, det här är ju jättemycket av det du har älskat genom åren, Florian, och det märks så tydligt. Jag vet att den ena polisens efternamn är ju någonstans en hyllning till min egna pappas efternamn, så att det finns lite sådana roliga nuggets här och där.
Ja, och det märks också just de här fina naturbeskrivningarna som vi kommer bland annat då på golfbanorna. Den här golfklubben, kan du berätta lite mer? För du har tänkt ut en plats för den, även om det är en fiktiv golfbana. Mm. Så har du ändå tänkt ut, ja, men här skulle den kunna ligga där, eller vara belägen då?
Ja, jag vill inte utsätta någon riktig golfbana för allt det som Nordens Golf & Country Club kommer vara med om. Men mellan Trollhättan och Lilla Edet så finns det en vacker plats som heter Gröndal och Heden. Jag vet inte om ni vet om det, men förr i tiden innan det var en motorväg mellan Göteborg och Trollhättan bland annat, så var det ju en vanliga landsväg eller riksväg eller vad det heter. Och då åkte man en annan väg till Trollhättan om man skulle åka mellan Lilla Edet och Trollhättan. Och det är otroligt vackra liksom platser där, och även om man åker båten längs kanalen ner, man kan åka den här Älvkungen, så märker man hur mycket liksom vackra platser det finns längs älven. Och min tanke då var att med all den marken där, för det finns så mycket tom mark också, eller tom mark är det inte, det är säkert brukmark, men att man byggde bara en riktigt snygg och stekig golfbana där som skulle vara ja, Nordens ansikte utåt för golf, som då också fick det svängelska klingande namnet Nordens Golf and Country Club, att den liksom skulle vara ansiktet utåt för allting. Och jag tyckte att det var en ganska bra belägen plats att ha det mellan Trollhättan och Lilla Edet. Den ligger ju i Trollhättans kommun dock, det ska ju tilläggas, men den, ja, jag har tänkt mycket på vart den ska vara, och jag tror den hade gjort sig bra där på riktigt, även om jag tror att det hade blivit problematiskt att ja, riva så mycket fina hus som ligger där ute.
Och om vi tänker här efter några år nu då, när du har fått de antal barn som du är nöjd över, skulle du offra dina två pungkulor för en golfklubb av samma klass och exklusivitet som den i boken?
Nej, nej. Jag är nöjd med Onsjö, Koberg, Hölik och Ekarnas. Det duger gott och väl. Den får finnas fiktiv, likt nästan alla mina favoritfilmer, så är det bara fiktivt allting.
Ja, just det. Sen så kom, du var ju inne på det lite, jag vet inte hur mycket vi ska spoila här, men du gillade ju Dracula.
Ja.
Och Transylvanien, har du någon anknytning till det förutom att du har läst boken? Det figurerar ju också i boken på ett ställe.
Mm. Ja, men absolut. Nej, ingen alls. Jag vet att vår kära poddkollega Fredrik var ju där förra året och stekte runt i Transylvanien och träffade björnar. Men det är klart att det får ju nämnas i boken också, i och med kärleken till Mr. Dracula. Men nej, jag har övrigt absolut ingen relation till det alls. Jag och min mor har pratat om att åka dit någon gång bara för att liksom se slottet Bran, som det heter, som var, sägs vara Draculas plats. Men nej, faktiskt inte. Inte mer än att jag älskar boken.
Just det. Har du några andra favoritavsnitt i boken som du är särskilt nöjd över?
Det är så jäkla svårt att säga. Ibland har man tänkt, är det här bara en katastrofbok liksom. Uppenbarligen tyckte ju någon om den, för att förlaget gillade den, och liksom, ja, den är ju en bok nu, den är ju liksom publicerad, och än så länge har ju bara liksom min familj läst den och du då, så att den är ganska orörd mark, så att man vet ju inte hur den kommer mottas, om den mottas alls. Alltså, man ska ju ändå komma ihåg att så här, 99% av alla som släpper en bok, det hamnar ju bara i glömskan liksom. Men jag tycker mest att det är kul att det blev något av den, och att man kan hålla i den, och att ja, man har skrivit en bok om någonting man ändå tycker är kul. Sen är det ju den är ju bara skriven i ren och skär glädje. Den är ju flippad, det får du ändå hålla med om, Peter. Den är ju vild liksom. När jag läser den så kan jag ändå känna igen mig själv i att man nästan skrev den på adrenalin. Man var bara liksom övertaggad och lycklig av att skriva en bok, och att man hade den möjligheten att gärna vara så taggad på den tiden. Jag skulle inte klara att skriva liksom 5 sidor idag. Det är ju liksom gått 5 år sedan dess. Så att jag idag, jag tror inte jag hade inte kunnat i närheten skriva den boken idag. Vilket är lite synd. Men det är sanningen. Jag var i en period i livet där kreativiteten bara flöda.
Gött att höra. Om vi ska gå in där lite på publiceringsprocessen. För det är det ju säkert många av våra lyssnare som är liksom lite nyfikna på hur man får ut sin bok där. Som jag förstår det då, så har du har skrivit, du skrev den, hade du någon som konjunkturläste den och sånt innan?
Ja, alltså processen är jättelång. De har varit supertrevliga, i det här fallet är det Lava förlag som ligger bakom det. Och det har ju nästan gått ett år från att de ringde upp mig och ja, sa att det här kör vi på, det här blir jättekul. Men han sa också det liksom, att du ska veta det, Florian, att nu har det här bara börjat, utan nu ska det korras, det är lektör, det är redaktör, det är framsida, det är grej efter grej efter grej. Alltså det har tagit jättelång tid liksom. Och det här året har man ju bara tänkt, man har till och med tänkt det är så långt bort att det aldrig kommer ske. Men nu har du ju äntligen liksom, nu sitter man där, man har boken i handen. Men det är klart att det har varit jättemycket grejer bort och fram. De har ju undrat och tänkt, hur menar du här? Kan du göra så här? Det här är inte kutym. Alltså vissa delar har ju skrivit på engelska, och då, alltså boken är ju svensk, då ska du stå på svenska. Men så jag har blandat lite sådana, jag har lite svengelska ord, jag har en del slang som inte är med i Svenska Akademin. De har ju ifrågasatt det, men på ett bra sätt, men de har ju sagt att så här är det och så här ser det ut i böcker. Sen är det ju min bok, de har ju liksom sagt ja till den, så att de får ju ändå liksom acceptera att den är som den är. Men de har ju kommit med jättebra input ändå, och ja, är det något jag ändrat så är det ju endast grejer där. Men här ska det ju vara stor bokstav. Ja, just det. Det är alltså så här klassiska typfel som bara, men det får man ju bara fixa. Men jag har liksom stått på mig med att jag vill ha lite, säg att någon pratar med någon som är engelsk, så vill jag att den dialogen är på engelska. Då behåller jag den så. Fast vanligtvis kanske det hade varit på svenska och man hade beskrivit att de, ja, de pratar på engelska. Så det är en sak jag tänkt att, nej men jag vet att Alex Schulman sa det bra när han hade sin redaktör eller lektör som gick igenom hans verk liksom och bara, ja men ska du inte ändra det här, ska du inte ändra det här, så han, men nej, det här är ju min bok, jag vill ju ha det på det här sättet. Sen vet jag att när de kontaktade mig också gällande vissa grejer, så tänkte man, fan, tänk om de kommer med någonting som är mycket bättre, för gudarna ska veta att det här inte är en perfekt bok. Det är min bok, men det är absolut ingen perfekt bok. Det finns tusentals bättre böcker. Men den, man vill ändå ha kvar sitt egna språk i den. Jag tycker att det finns någon typ av stolthet i det.
Ja, men det tycker jag du ska vara. Och man märker ju det, att det är en del av Florian här. Jag pratade ju med din pappa om det här, och han sa att ja, men man känner igen sakerna som du har inspirerats av, och det är helt rätt. Men fanns det delar som du tyckte, eller vad tyckte du var svårast när du skrev den? Alltså var det olika delar? Så.
Alltså det som länge var ett krux och som gjorde att boken, den är inte så lång, men den försvarade ju som sagt ett filmmanus, men jag kunde inte riktigt hitta en anledning till att den här golfbanan blir så extremt utsatt, om man säger så. Jag vill inte spoila för mycket, men det händer ju ganska mycket grejer hela tiden, och det blir också väldigt mycket side stories, och det var också för att jag inte kände att jag visste hur den skulle sluta. Och fördelen då blir ju att det blev mer och mer side stories, vilket jag tyckte var ganska kul, för jag gillar när det spårar. Det brukar ju prata om i podden, att när vi har ett tema och vi spinner vidare på helt andra grejer, jag tycker det är väldigt härligt. Och lika så är det ju i den här boken för de här poliserna då, som är med om en hel del andra saker utöver den klassiska utredningen då. Och i det avseendet så var det problematiskt ett tag, och liksom, hur ska boken sluta? Men jag för mig att jag vill nästan minnas att jag stod, det här låter ju helt sjukt, men jag stod i en pissoar någonstans, och sen föll bara poletten ner. Det var liksom som att wow, för jag för mig att, ja, säg att det var någon pissoar på backstage eller något här i Trollhättan. Klockan var 19.00 eller något en söndag, och jag visste då att jag måste skriva nu. Jag måste bara lösa det här. Och jag kommer ihåg att vad jag än gjorde då, så, eller direkt efter det, så ja, torkade av sig upp med julfen och så hem, och sen...
Du hann det i alla fall.
Ja, det hann jag. Och sen bara hem och liksom skriva ner det här, för att det var det här jag kände är den logiska anledningen till att ja, man kan liksom hitta en closure på boken. Och det var ganska skönt, för att jag kände att jag är klar med den här nu, och jag har haft jättekul med den, och jag vet att ibland kan den kännas lite abrupt slut, boken, men det finns faktiskt en liten tanke med det, och det är för att väldigt många böcker och filmer som jag på senare tid har liksom läst och sett har fått mig att känna att ta slut någon gång. Alltså det finns så här, man känner man är klar med boken, men det är 50-60 sidor kvar, och man bara, men jag vill vara klar nu. Och så kan jag känna med jättemånga filmer också, liksom, gött nu när actionscenen är slut, nu kanske filmen kan vara slut, men så blir det ännu en halvtimme action, alltså man är lite Avatar 2-aktigt, och därför vill jag ha ett liksom, det ska gå snabbt, och det tyckte jag det blev. Jag vet inte vad du kände, men man känner ändå att slutet kommer snabbt.
Ja, men det, jag brukar ju kolla hur många sidor det är kvar så här, utav boken, och så, ja men nu är det bara 15 sidor kvar här, då kommer det bli tempo liksom. Men jag gillar ju filmer med bra snabbt tempo, och jag gillar att det är ett bra tempo i den här också. Men jag skulle ju också säga att det är lite öppet slut, så, vilket jag ju gillar, och då kommer ju följdfrågan, tänker du att det kan komma någon fortsättning på den här historien?
Mamma vill ju verkligen det, men det är väl mamma, alla mammor vill att sina söner ska göra allting. Men grejen är den, av de här tre filmmanusen jag skrev då, som varav en har blivit bok nu, så den tredje jag skrev som var lite sån hyllning till Blade Runner som jag nämnde tidigare, det filmmanuset har med de här poliserna, Lance och Douglas, men på ett annat case så att säga. Så just det här öppna slutet, som det kanske är, vi ska inte spoila för mycket, men det, ja, det är mot öppnare. Det finns ju en hel del grejer som inte riktigt fastställs i boken, utan det, du får aldrig riktigt svar på det. Och det är ju precis som min favoritfilm Total Recall. Jag vill inte att folk ska få svar på allt. Det kommer man inte få. Ja, det kommer man aldrig få, liksom om jag får bestämma. För att världen är för flytande. Och just i den här boken är det lite samma sak. Man får ett typ av slut, men man får inte det här slutet som väldigt många deckare vanligtvis har. Det är någon som bara sitter och berättar allting. Och jag gjorde det här. Eller som man ofta pratar om med James Bond-filmer. Med liksom när den skurken berättar exakt allt hur den skulle gå tillväga. Liksom. Det finns ju något roligt i det, men det känns inte som att det är verkligheten.
Och det är ju coolt när det är så att det finns ja, men fler verk med samma karaktärer som återkommer, eller samma platser och så. Poliserna där, Lance och Douglas, har du några inspirationskällor till dem?
Ja, det har jag. Alltså Lance, det är sjukt, men båda de är lite, alltså det är, många av de här karaktärerna är en mismatch av karaktärer. Lance är jag bitvis min pappa i på många sätt, men inte helt och hållet, för att de är ganska olika också med vissa liksom egenskaper. Och Douglas är lite samma med min svärfar faktiskt. Lite i hur man kan prata om vissa grejer och se vissa saker. Men det är inte helt så att det är de rakt av, långt ifrån, för att de är väldigt olika de också. Men väldigt många av egenskaper och grejer de skulle kunna säga och de skulle kunna vara. Och liksom Lance springer väldigt mycket, det är ju liksom min pappa också. Och, min svärfar var väldigt liksom... Han lever ju tyvärr inte längre nu, men han var med mig väldigt länge och hade väldigt mycket bra historier. Och det var, han var väldigt bra på, jag vet att i och med att han var själv polis, så när han träffade någon så kunde han vara väldigt bra med att, ja men liksom, ja gött, trevligt att träffa dig, hoppas allt är bra. Bla. Och sen går man därifrån så bara, vad var det? Nej, men det var en dubbelmördare liksom. Va? Ja. Och liksom det här, att det var så sjukt att han bara kunde ha en vanlig dialog med en sån person. Men det är klart, han har ju suttit inne i fängelse och gjort sitt straff, men man kommer ju alltid veta vad en svärfar tycker om en sån person. Och sådana små detaljer har man ju liksom med.
När vi är inne på det också, dialoger tycker jag alltid är svårt att skriva. Så. Jag tycker ofta att det kan bli teatraliskt och inte kännas äkta när man pratar och sånt. Samtidigt som det skulle bli störande om dialogen var som i verkligheten, där vi ju säger och avslutar meningar mitt i, eftersom andra förstår vad vi ändå ska säga sådär, och vi pratar i mun med varandra. Hur har du jobbat med dialogen i den här boken?
Alltså jag vet inte själv vad du tycker, men jag vill att ha det rappt. Det har varit väldigt, väldigt rappt. I och med att den är liksom skriven som ett filmmanus i grunden, så tycker jag att allting går väldigt snabbt. Det är liksom, min känsla är att det är ett flyt i dialogen som jag tycker är väldigt... ja, men det är ju extremt lättläst, får jag känslan av. Det är liksom inga överdjupa karaktärer i den här boken. Det är majoriteten, nu låter ju dum här, men det är ju majoriteten sköna trollet det bor liksom. Så det behöver inte vara något extravagant när det gäller liksom, när det gäller den djupa filosofiska biten, utan det är gudssnack liksom. Det är väldigt mycket det som genomsyrar bokens språk. Eller den känslan får jag när jag skrev det. Eller hur känner du kring det?
Ja, nej, men jag tycker också, som jag var inne på, det är ett bra tempo som för handlingen framåt, och jag tycker att du har fått till dialogen bra. Den känns ju liksom äkta, eller om man säger så. Men när jag läser böcker så brukar jag alltid tänka lite så här, ja men den här boken tror jag att den här skulle passa den här personen, det skulle jag tipsa om. När jag läser denna till exempel så tänker jag på min vän Sven i Skärhamn, som själv spelar golf, har humor, har ett bakgrund från det militära, som jag tänker, ja men det är klart att han ska få ett exemplar av det här när jag träffar honom nästa gång. Tänkte du någonting med mottagare och sånt, någon du skrev boken för, mer än dig själv?
Ja, alltså nära och kära i grunden skrev jag det bara till. I början skickade jag ju bara ut det till alla nära och kära. Bara, ja, fan, jag har dratt ihop ett filmmanus, ni får jättegärna läsa det. Liksom. Och de tyckte det var jättekul grej. Liksom. Men sen rann det ju bara ur sanden. Utan jag skrev det verkligen bara för nära och kära. Men nu när man liksom äntligen är klar och det har blivit en produkt av det hela, så är det ju absolut främst Trollhätteborna som jag tänker ska läsa det här. Men det är klart, alla som gillar golf är ju verkligen så. Och sen är det ju så, vi bor i deckarlandet number one, och någonstans är ju det här en deckare också, i liksom att man ska ju lösa vad som troligtvis är ett mord om man hittar punkkulor liksom. Så det är ju de tre som liksom det har blivit. Och sen, jag vet att när jag har pratat bort och fram med förlaget och liksom vad är det här för genre? När jag skickade till dem så skrev ju jag att det är en genre som är överskridande, och i det fallet var det ju liksom komedi, skräck, fantasy, sci-fi, action och drama. Och det är ju typ det, för att det är ju verkligen allting. Eller jag får den känslan, jag tycker den är lite svårgreppad i och med att den har så mycket olika side stories i sig. Eller hur kategoriserar du den liksom genremässigt?
Ja, men den humoristisk deckare kanske, skulle jag säga. Samtidigt så har den ju precis som du säger, det är ju lite genreöverskridande, för det kommer ju en del ja, men lite råare delar också och sånt där. Men jag tror ju liksom att och sen då klart, gillar man golf så finns det ju många fina inslag av det. Jag tänker jag ska läsa igenom en liten del här som jag tyckte var så väldigt fint när de här två poliserna då, de bevakar den här golfklubben då. Och där det står då att för första gången på länge så kände Lance och Douglas en sorts ro, en paus från de ständiga brottsutredningarna, det eviga grävandet i mörker. Månaderna började ofta på klubbhuset eller restaurangen Överblicken, där de slog sig ner vid ett bord med utsikt över banan. Kaffet ångade i kopparna och doften av nygrillat bröd blandades med den svala morgonluften. De åt långsamt, pratade om allt och inget, ibland i tystnad, medan golfspelarna gjorde sig redo för dagens första rundor. Efter frukost promenerade de runt på området, insöp den rogivande atmosfären. Och så lite längre ner då. Luncherna intogs ofta på klubbens restaurang. De satt ute på verandan, åt grillad lax, hamburgare eller bara en enkel sallad medan solen värmde deras ansikten. Det var något nästan terapeutiskt med alltihop. Den välskötta golfbanan, de lågmälda skratten, ljudet av en putter som mötte bollen. Ja, men just det här mysiga då, va, med det här. Och vi har ju också äran att lotta ut ett exemplar här, tänker vi, utav denna förträffliga bok, Florian. Hur ska man göra för att kunna komma över det här signerade exemplaret som vi har?
Nej, men jag gillar ju när det är enkelt, så jag tänker, vi lägger ju allt ut våra avsnitt på Facebook och på Instagram och sådana grejer. Så trycker man en like eller skriver någon kommentar där, så är man automatiskt med i en utlottning. Det ska vara lätt att vinna den här boken. Jag tänker att det här ska inte vara en svår bok att få tag på.
Vad kul då. Och annars, om man inte har turen att vinna boken, hur får man tag på den sen om man skulle vilja köpa den då?
Ja, den finns på alla stora boksajter, typ Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln och så vidare. Och sen kommer den mot slutet av sommaren, tror jag det var, eller ja, tidig höst, släppas som ljudbok också på Storytel och BookBeat och allt det här också. Så att den kommer finnas lite varstans i minst 7 år då, som jag har förstått det. Och sen får man se om man fortsätter finnas kvar ute i Sverige eller om världen har tröttnat på den.
Ja, det får vi inte tro. Det kanske blir fler upplagor här också. I Småland så finns det ju alltid den här frågan som ofta ställs, och det handlar ju om pengar då, va? Ifall någon har köpt någon sak eller sånt där, då frågar man ju inte om den är bra, utan då frågar man, vad kostar den? Och då säger den andra ett pris och säger man, fy fan vad dyrt. Men den här boken kostar ju ungefär som en vanlig bok. Men däremot, hur mycket tjänar du på boken, tror du?
Nej, men jag tror inte man tjänar några stora summor på den här boken. Alltså som sagt, 99% av alla författare kommer aldrig tjäna några större pengar på sina böcker. Det kommer inte jag heller göra. Men man får några kronor per såld bok, det får man. Och det är samma, man får några kronor per liksom, lyssning av boken. Så att det kommer komma en gång per år, kommer det komma in en liten slant där man får se hur få människor som faktiskt köpt den.
och vad kommer du göra med den här lilla summan då, tror du? Första utbetalningen.
Nej, men det finns ju bara ett svar på det. Det är att dra till Bands och käka kebabpizza.
Ja, det är bra. Är det någonting som vi inte har pratat om? Vi är på väg att runda av lite här, nämligen. Är det något mer du vill säga, Florian, innan vi knyter ihop säcken här?
Ja, men när den här boken liksom låg i slutfaserna där liksom, okej, nu är allting i boken klart. Nu kommer vi till omslaget. Och då fick jag hjälp med massa olika omslag som var jättesnygga. De var jätteduktiga illustratörer på förlaget. Men jag frågade dem, finns det någon möjlighet om jag skickar liksom en egen tagen bild? Att jag kan ha den som omslaget på boken? Och de var lite anti det, för att mobilkamerabilder liksom på omslag av bok, hur kan det bli? Kan det liksom... Ja, men skicka då, så skulle deras liksom, deras folk kolla lite på det. Och för nu är det ju nästan 2 år sedan, 1,5 år sedan, så golfade jag och min bror 100 hål på en dag, som blev lite uppmärksamma till lokaltidningen. En jättetrevlig runda, men jag tog en väldigt fin bild på min bror 04:25 på morgonen på Hölöke golfklubb, och den är väldigt vacker, den bilden, och väldigt mystisk. Och den är faktiskt omslag på boken, så det är väldigt, väldigt, väldigt fräckt att min egna brorsa är på framsidan av bokens omslag. Det gör att den blir ännu mer personlig, och att Trollhättan också får pryda omslaget. Så det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Men Peter, du måste ju också vara helt ärlig med mig här nu. Jag måste ju ändå ställa frågan. Vi är ju en betygssättarpodd. 1-5. 1-5. Klarar jag 3:an? Eller är den helt urusel?
Det är en 4+, skulle jag säga. Jag ger det 4+. Ja, nej, men det är bra. Och för att vara en debutroman så är det ju bra jobbat. Väldigt bra jobbat. Ja, nej, men jag rekommenderar folk att läsa den, särskilt de som gillar att lyssna på podden och sånt, såklart. Och särskilt om man gillar crime och golf också då, såklart. Slutligen, titeln Nordens Golf och Country Club heter den ju. Bollade du någonting emot med olika namn där?
Alltså jag ville ha ett namn i och med att jag visste att det här skulle bli en sån stekig golfbana. Jag visste att jag ville ha det i Trollhättan, och jag visste att den här golfbanan någonstans skulle vara Nordens ansikte utåt för golf. Så jag hade hur många olika arbetsnamn som helst på golfbanan, för jag visste någonstans att den här berättelsen ska heta golfbanans namn. Och det kunde vara typ, alltså det kunde vara Empire Golf Club, det kunde vara Scandinavian Golf Country, alltså massa så här. Men jag tyckte Nordens var roligt, för det är ganska många golfklubbar som blandar det här svängelska, det vill säga ett svenskt namn, men att man sen har Golf and Country Club, för att egentligen är ju titeln, den är ju svängelsk. Den är ju felaktigt formulerad, alltså som titel i sig. Annars skulle det vara The North's Golf and Country Club, det vill säga, eller så. Smeknamnet på golfbanan är ju norra i boken. Men jag tycker att Nordens Golf and Country Club ändå är slagkraftigt och tydligt. Det är ju väldigt... Alltså skulle man åka till en golfbana som heter Nordens Golf and Country Club, skulle man fatta att okej, vi vill vara ansiktet utåt, eller liksom namnet är här kommer vi är störst, bäst och vackrast, vilket den här golfklubben också någonstans försöker vara.
Ja, och med de orden så avslutar vi det här avsnittet, tänkte jag. Alltså Nordens Golf and Country Club specialen. Kom ihåg vad ni hörde det först ifrån Geekpodden. Hej då!